Hej, du har tunnat in i danspodden Isadoras kanal och i vår värld. Och det här är avsnitt 86. Den här gången har du chansen att lyssna på jazzdanslektorn Katarina Lundmark. Hon har byggt sin egen pedagogik och teknik kring hur man kan förhålla sig till jazzdansen. Och det utan att behöva sätta på sig den här kostymen utav koreografi. Hur? Ja, det och en hel del annat tar hon upp. Jag öppnar upp så går vi in tillsammans. Coolt. Mm. Nu säger jag hej och välkommen Katarina.
Tackar, tackar.
Till danspodden och vårt lilla studiokök här. Jag brukar placera mig i köket. Jag tycker det känns hemma hos. Mm. Du, nu har du precis berättat om, jag hade tänkt fråga dig om du kommer från någon klass i närheten, för du brukar hålla klass här också, eller?
Jag brukar undervisa dem som går då kandidatprogrammet i mimskådespeleri.
Just det.
I dans. Som har ju massor med olika liksom, typer av block eller lektioner eller fokus. Och jag har då danslektioner.
Danslektioner. Mm. Är det främst jazz då, eller är det annan dans också?
Det här är ju lite svårt. När jag har dem, ja, och när jag också undervisar cirkusartister, blivande cirkusstudenter, så tänker jag mer dans. Och det är ju lite svårt att förklara då. Men jag försöker att inte göra det så, alltså någon specifik estetik,
okay,
eller väldigt specifik vokabulär eller grundsteg som hör till något, utan mer... Det är svårt vad som är allmängiltigt, men mer jobba med balans, tyngd, flöde, timing, ta golv, lyfta upp.
Lite så här grunder.
Ja.
Eller?
Sen är det klart att jag har någon slags, vad ska man kalla det, bas eller intresse i till exempel rytm, timing, musikalitet. Så att det kommer ju in.
Mm.
Men jag kan absolut inte säga att jag undervisar dem i jazz, utan i dans.
Dans.
Ja.
Okay. Mm. För då har de ju annat också. De har dans och sen har de mimik.
Ja, och röst.
Ja, röst också.
Vad har de mer? Ja, produktion.
Ja, okej. Okay. Mm. Jobbar man som egenföretagare som mimartist ofta, eller?
Ja, blir man frilans skulle man säga.
Ja. Mm. Jag tänker, har man någonting sånt också i den utbildningen då?
Det tror
förbereds.
Jag. Alltså lite entreprenörskap. Mm. Och det tror jag.
Och lite ekonomi. Mm,
förberedande för det professionella.
Ja, för det är något som jag vet att vi har pratat om genom åren. Alltså att många dansare är frilansare.
Mm.
Men att den typen av utbildning ingår inte i det här med i dansutbildningar vanligtvis. Men det kanske har ändrats.
Jo, det har ändrats. Det är ju mycket... Dels så blir det, vad ska man kalla det, entreprenörskap. Alltså som något slags generellt. Sen är det ju många som utöver att kunna, ska man säga, sälja sig som dansare, också arbetar som dansare slash koreograf slash producent slash medlem i ett konstnärligt kollektiv. Så att, att förbereda sig för ett yrkesliv som dansare är ganska brett nu. Alltså det är bredare än för när man var liksom instrumentet dansare. Nu är man mycket mer, man både måste och får ta en större, ta makt över sin, vad ska man säga, sin yrkes, framtida yrkesroll eller sin yrkessituation.
Och det är för att det har förändrats, alltså hela spelplanen, eller?
Ja, det kan man säga. Dels att det finns inte så många anställningar att få, och jag tror också att det finns en, vad ska man säga, mer modern syn på hur en dansare bör eller ska eller får jobba, att inte vara den anställda utan också kunna vara agent för sitt eget konstnärskap.
Ja.
Att kunna skapa sammanhang där man vill jobba. Mm. Skapa kollektiv med de man vill jobba tillsammans med.
Mm.
Istället för att gå på auditions och bli anställd.
Mm. Ja.
Så att det är både liksom plus, någon ja, slags modernisering, ja, men också ja, litet, vad ska man säga, tvång. Därför att det finns också kanske för få platser att bli anställd på,
mm,
som också ger en trygghet.
Mm.
Som förstår, som ger
ja,
regelbundenhet, kanske lite pension.
Ja, just
förstår
det.
Du? Alltså
ja,
det där finns ju inte.
Nej, bra och dåligt.
Bra och dåligt. Fram och baksida på myntet.
Ja, vet du, under den här pandemin som var så hade vi ett ganska långt uppehåll.
Mm.
Alltså vi gjorde ett avsnitt ute i Humlegårdsparken där, avsnitt 80. Och det här är avsnitt 86. Så att det, är liksom, det har gått några år. Vi funderade också på om vi verkligen skulle fortsätta.
Ja.
Men vi blev tipsade om dig flera gånger.
Ja.
Av olika personer.
Vad kul!
Ja. Och det är liksom, när vi har lagt upp det här också på sociala medier så är liksom reaktionerna väldigt positiva och översvallande och så här glada. Folk verkar väldigt peppade att få lyssna på dig.
Vad kul! Ja. Jag är lite förvånat, ja.
Nej, men jag tänker, du kanske har många gamla elever där ute.
Det har jag ju.
Ja.
Jag har jobbat länge, inser jag ibland.
De
jag får bli lite svettig. Så att det är ju ganska många som jag har kommit i kontakt med på olika vis. Som har gått utbildningar eller ja, som jag har varit kollega med. Eller.
Just det. Är du fortsatt någon slags coach också för någon?
Ja, det där kommer ju går, höll jag på att säga. Mm. Jo, men jag har varit det. Men mer i relation till cirkusarbete.
Mm. Mm.
Så att jag har följt med några examinerade studenter som har fortsatt göra produktioner som jag har fortsatt coacha, gått in med någon som blev tipsad av någon annan och hjälpt till med en akt eller
mm,
nu på sistone har jag jobbat en hel del med kompani Giraff,
ja,
som är ett mindre kompani, säger jag, men det är de egentligen inte.
Nej,
för de har liksom en ganska stor och bred plattform, olika föreställningar, olika liksom, vad ska man säga, stora, små,
ja,
turnerande.
Men, hade de också burken? Den jag minns bara att det var det Anna Koch?
Nej, ingen burk.
Nej, men Anna Vnuk var det, va?
Ja.
Nej.
Just det.
Var det inte det?
Jo,
det så var turnerade burken. De också ute i. Ja, nej, jag minns det. Men det var någon, det var ju en för yngre.
Ja.
Eller hur? Men den var väldigt
Men det var inte kompani Giraff.
Nej, det var inte kompani Giraff. Vilka var det då?
Det var hon, tror jag. Anna Vnuk.
Ja. Okej.
Okay. Själv.
Då klipper jag bort det här. Ja, det kanske det var, ja. Ja, ja, ja. Jag skulle bara vilja börja med att fråga om din bakgrund och hur det kommer sig att du började med dans en gång i tiden.
Mm. Jag började tidigt. Jag tror att jag började, vi som pratade lite om dansklassen, när jag var 9.
Mm.
För att min gymnastiklärare och min mamma tyckte att jag var sprattlig. Alltså det var mycket rörelse i kroppen. Inte okay, så att jag inte kunde behärska mig.
Mm.
Alltså det var ingen
nej,
bråkig kropp, men den var rörlig.
Mm.
Så att jag tror att min gymnastiklärare rekommenderade. Och då fanns det en ganska stor, fin skola, alltså gedigen.
I Örebro?
Ja, som heter Gymngården. Okay. Så då började jag där när jag var 9. Och sen som man kanske gör om man tycker om att dansa i en mindre stad, så går man till slut på allting.
Ja.
Alltså det var karaktärsdans, ryska danser, och det var ballett, och det var modern dans, och det var jazz, och det var allt möjligt.
Och du hittade verkligen hem där då, eller du kände så här, men det här är ju min grej.
Verkligen.
Mm.
Sen var det ganska lång, inte lång. Det tog ett tag mentalt innan jag tänkte att jag kunde jobba med det.
Mm. Så hur kommer det sig?
För att jag kommer inte från en liksom konstnärlig kulturell familj på det sättet. Jag kommer liksom från arbetarklass.
Mm.
Så att det fanns liksom inga förebilder i min värld som jobbade kulturellt eller med konst. Så att det var länge en hobby.
Mm.
Och jag tänkte att jag skulle bli bibliotekarie, för att det Jag tycker om att läsa.
Ja.
Och det var liksom mer så här hanterbart.
Mm.
Tillgängligt arbete. Mm. Men sen blev den där passionen så stark så att jag i alla fall bestämde mig för att söka en sån här förberedande linje.
Mm.
Som då fanns i Stockholm. Fanns inga estetiska gymnasium då.
Nej, nej.
Utan då var det gå humanistiskt gymnasieprogram och sen söka till Stockholm. Så då gick jag på Kulturama.
Mm.
Och i och med det så blev det också någon slags realitet att gå danspedagogutbildning.
Okej.
Okay. Och för mig blev det det blev som en, både för mina föräldrar så blev det liksom en, något konkret. Mm. Man går på högskola, man blir danslärare.
Mm.
Alltså det fanns en, för dem en trygghet i det.
Mm.
Och så tror jag faktiskt att för mig blev det ett optimalt fokus på dans. Mm. Som gjorde att det inte bara var jag och min kropp, utan det var också läsa om dans. Det var att möta människor i undervisning. Så att det blev också, man ska inte säga att bara dansa är mindre komplext, men jag kände att jag tror inte att jag skulle ha velat bara vara fokuserad på mig själv och mitt utövande.
Nej, just det. Utan också på...
För att det är krävande och ja, kanske också svårt och möjligtvis också lite tråkigt. Nej.
Mm.
Ja, men lite, det låter värderande, men lite ensidigt.
Mm. Jag tror man kan förstå det.
Mm.
Du pratar alltså om pedagogiken, då tänker du på det teoretiska då, alltså att man teoretiserar ner och man läser om.
Ja, både också var det man läste om dans och man läste om danskultur och lite svagt danspolitik kanske där var tidigt, men så att det är både liksom en slags intellektuell ingång eller förståelse för, men det var ju också att praktisera undervisning i dans som blir en annan typ av mix mellan och förstå ett samspel med en annan människa som har med konst och konstnärlig praktik och dans men också lärande som på något sätt är, det är ju vetenskap, men det är också högst liksom mellanmänsklig praktik.
Hur länge har det här pågått och hur länge har du dansat? Dansar du förresten nu?
Nej, inte mer än när jag undervisar. Alltså inte sen.
Nej. Hur länge dansade du scenmässigt?
Jag dansade kanske... Jag gick ut 86. Och sen fick jag mitt första barn. Kanske dansade 15 år.
Mm.
Alltså som frilans och alltid parallellt med undervisa.
Okej. Okay. Ja. Hur skulle du beskriva att du har utvecklats som dansare och danspedagog?
Som dansare är svårare.
Mm.
För att jag gjorde det precis när jag var liksom nyexad. Så att då var jag ju liksom så inne i det jag gjorde. Så jag är svårt att se. Men det är klart att jag blir mer och mer själv. Ständig och självsäker och tydligare i mig än jag var när jag precis nyss hade varit student.
Mm.
Och alltså studentrollen som vill göra bra till att på något sätt kunna ha en annan pondus åtminstone inför mig själv.
Ja.
Som lärare så tycker jag att jag har gjort en jätteresa.
Mm.
Inte så att jag var en dålig lärare, det tror jag inte när jag gick ut.
Mm.
Men mycket mer en produkt av min utbildning.
Mm.
Så att med tiden har jag mycket mer kunnat omvärdera, omformulera vad jag vill och varför.
Mm.
Och kanske framförallt hur.
Mm.
Så att kunna ta makt över vad jag gör på ett annat sätt. Inte tradera någonting som ska betygsättas eller bedömas utifrån någon mall, utan boom, det här gör jag. Mm. Och ska jag argumentera för det.
Mm. Hur har det gått till då? Har det liksom varit motgångar och liknande? Eller har du upplevt saker som har fått dig att ställa om? Eller?
Inte så mycket motgångar faktiskt. Mm. När jag tänker på det. Däremot så har jag fått... tur eller skicklighet så har jag fått möjlighet att liksom stegvis få utmaningar.
Mm.
Tillfrågad om att göra det som gör att jag måste steppa upp lite för att kunna hantera det.
Mm, mm.
Tillfrågad om någonting annat som kräver att jag läser på om det.
Mm.
Och allt det där blir på något sätt en samling av lärdomar.
Mm.
Och det... Sen är det ju, tror jag, att se ständig nyfikenhet på vad jag håller på med och kanske också en önskan, nej, vad säger man? Alltså en driv att inte ha så tråkigt. Nej, men att inte
för dig själv, eller?
Ja. Lustdriven som satan. Nej, men mer... ibland tänker jag, fan, man skulle undervisa i någonting, en sån här teknik som är gjord.
Mm.
Bam, så kan man liksom justera lite. Men det är liksom inte, det skulle inte gå, utan jag kritiskt granska, måste ompröva, måste göra på något nytt sätt för mig själv, har jag insett.
För att inte bli uttråkad? Eller för att inte...
Ja, för att det ska vara liksom lite nyfikenhet och utmaningar för mig själv. Inte för att jag har misslyckats, utan nej, hela tiden. Ja, men kanske om.
Ja.
Det här vore ju spännande.
Aha, ja.
Att det där är ju helt ointressant. Jag kör så. Mm. Alltså hela tiden omvärdera.
Mm, mm. Inspireras du av någonting annat eller andra? Eller? Varifrån får du din input?
Ja, jag jobbar ju på högskola, alltså
det
som heter Danshögskolan, som heter sen Dans- och cirkushögskolan.
Ja.
Och nu heter det Stockholms konstnärliga högskola med olika underrubriker. Men jag tror att jobba där är liksom en ynnest.
Mm.
För att det är hela tiden en diskussion om ungefär allting.
Ja.
Okay. Nej, men som
en sån miljö.
Ja, för att vi måste också, för att det är många passionerade människor. Så att jag tror att inte för att hänga med, utan för att det är liksom hela tiden en slags uppdatering.
Mm, mm.
Så tror jag att det gör också att min undervisningspraktik hela tiden får en inflöde och en påverkan som gör att den hela tiden lite omformas, omformuleras.
Just det. Du är alltså jazzlektor. Eller lektor i jazz.
I jazzdans.
Jazzdans. Mm. Och jag hade skrivit då på Dans- och cirkushögskolan. Men det heter inte det längre. Alltså, utan...
Nej. Nu...
Heter det dock fortfarande?
Nej, det heter Stockholms konstnärliga högskola.
Ja.
Och ganska nyss så fanns det institutioner.
Mm.
Då var jag mest på institutionen för danspedagogik.
Mm.
Och så på institutionen för cirkus. Mm. Och så ett tag nu har jag varit på institutionen för skådespeleri.
Ja, ja.
Men nu är det en liten annan vad heter det? Struktur.
Okay.
Så nu finns det två stora institutioner och så finns det ämnesområden.
Okej. Okay. Så man har gjort om lite.
Ja.
Ja.
Men oavsett så är min titel är lektor i jazzdans.
Just det.
På konstnärlig grund.
På konstnärlig grund. Mm. Kan du berätta vad det här betyder då?
Ja, de här titlarna.
Mm.
Man kan vara på vetenskaplig grund.
Ja.
Lektor till exempel på vetenskaplig grund.
Ja.
Då ska man ha doktorerat. Alltså då är det mer, vad ska man säga, konventionell akademisk struktur.
Ja.
Så.
Mm.
Adjunkt, lektor och så professur.
Mm.
Alltså doktorera och så kan man söka professur. Sen kan man vara lektor på konstnärlig grund och då samlar man då blir man bedömd utifrån en liksom mer konstnärlig praktik.
Okej.
Med bredd och djup.
Ja, ja.
Och erfarenhet av att jobba på högskola eller motsvarande.
Okej. Har du jobbat runt eller har du varit där? Du har varit där ganska länge.
Jättelänge. Jag har varit där. Jag har jobbat lite så här till och från när det heter Teaterhögskolan. Mm. Jag har jobbat lite till och från på Musikhögskolan.
Mm. Mm.
Men min röda tråd har ju varit ganska länge på Danshögskolan som jag fortfarande säger. För att jag gick ju där 83-86.
Ja, ja, ja.
Och så började jag jobba lite, men ändå 1987.
Ja.
Så att det är ju en jävla massa år som det har funnits i mitt liv.
Ja, men wow. Alltså, och det måste ju vara jag menar, du är kvar. Och så att det måste ju vara en utmaning. Alltså att du hittar utmaningarna där.
Ja, gud ja.
Ja.
Ibland tänker jag, det kan ju vara något lite dammigt med att man är kvar för länge på ett ställe.
Ja, alltså det är så,
ja, men,
utifrån så ser man ofta det så. Men...
Ja, att det blir lite, du vet, institutionaliserat, jättelångt ord. Mm. Och det, så kan det ju vara. Mm. Det är svårt att se mig själv, eller förstår du?
Mm.
Däremot, lite på tal om vad jag sa nyss, så har jag hela tiden gjort olika saker.
Ja.
Så att det har ju liksom inte bara varit en massa år med samma arbetsuppgifter, utan det har varit liksom börja som vanlig danslärare, fick några kurser i pedagogik att hålla i, fick något annat, sitta i någon nämnd, fick vicka som huvudlärare, du vet. Fick möjlighet till en tjänst, då börjar man gå in i arbetslagsmöten, så att det har ju hela tiden gått en master, du vet, varit programsamordnare, så att det är hela tiden förändrat. Så att så ibland tänker jag, fan, om jag skulle varit freelance, jag hade absolut inte fått så här mycket olika saker att göra.
Nej, det är klart.
Men det är ju ett sammanhang, så är det ju. Men, men det har ju inte liksom
varit tråkigt.
Det har ju fått tala om att jag vill inte att det ska vara tråkigt.
Nej.
Nej, men det har inte varit enhanda ungefär någon gång.
Mm, mm. Nej, men intressant. Jag menar, med tanke på att jag själv är en sån som hoppar runt, eller vad man ska säga, halvår, år, 2 år. Så utifrån sett då, återigen, den blicken, det kan anses åt det andra hållet. Alltså, vad är fel? Varför måste du liksom...
Hon som inte har tålamod.
Nej, sticker hela tiden.
Flyktbeteende, fan vad tråkigt. Nu har jag en annan tjänst på gång. Ja, men det är olika.
Ja, det är verkligen det. För jag är lite som du vad gäller det där med, det är inget kul när det blir tråkigt.
Nej.
då vill man gärna, eller om man kallar det för min del, utmaning eller vad det kan vara. Men det är klart att det kan finnas på samma plats. Det är bara det att det är olika sätt att förhålla sig kanske till det.
Ja, olika vilka chanser man får, tänker jag. Om man är på så samma arbetsplats så krävs det ju lite tur. Och någon liten skicklighet att kunna liksom...
Mm. Men vad var det med tur? Är inte tur någon slags den upparbetade summan utav...
Det kanske är det.
Lite det är tur.
Ja, lite den där svenska jantelagen. Nej, men det var tur.
Ja, exakt.
Så som statsminister. Tagit mig hit mycket på tur.
Ja, precis. Ja. Det står så här på en av hemsidorna att du arbetar med att, och nu är det så här citat, formulera ett samtida förhållningssätt till jazzdans.
Mm.
Är det det du har beskrivit här, eller vad innebär det, skulle du säga?
Ja, det har jag ju gjort.
Mm.
Och det var sånt där som en av de här utmaningarna, vad säger man, gav startskottet till. Det lät inte så bra, men det gjorde att jag skulle ha en kurs om hur man undervisar jazzdans.
Mm.
Och då insåg jag att jag inte kunde formulera mig om vad jazzdans var.
Mm.
Alltså jag kunde känna det jättestarkt kroppsligen.
Mm. Mm.
Och så kunde jag prata om, vad ska man säga, historia. Alltså kronologisk. Och då hände det, och så kom den här personen.
Mm.
Och så, det är den här stilen. Men jag kunde inte prata om... den starka fysiska upplevelsen som jag tyckte att jag kände när jag dansade jazzdans, som jag inte hittade någon annanstans. Jag var tvungen att liksom försöka hitta någon slags sätt att prata om jazz.
Mm. Mm.
Och då gjorde jag ett slags analytiskt arbete när jag tittade på mycket som jag tyckte var jazz.
Mm.
Och jag tänkte på vad jag gjorde när jag kände att jag dansade jazz.
Mm.
Och så försökte jag väldigt så här systematiskt strukturera och kanske kategorisera.
Mm.
Och då blev det ett sätt att se hur man jobbar med kroppen.
Mm.
Hur man jobbar med dynamiska specifikationer.
Mm.
Hur man arbetar musikaliskt med sin kropp, hur man formger, man designar, alltså visuell tanke på kroppen, och hur man kommunicerar.
Mm.
Och så kunde jag se att alla de här, det blev 5 kategorier.
Mm.
Det kunde jag se i allt som jag upplevde var jazzigt, fast det såg olika ut.
Mm.
Alltså om jag tittade på gammal swing så fanns allt, men det såg ut på ett sätt. Tittade jag på något som var gjort 2012, neo, samtida jazz, så fanns allting där, men det såg annorlunda ut.
Mm. Mm.
Men det fanns det där den rytmiska kroppen, det fanns den låga tyngdpunkten, det fanns svänget, det fanns viljan att leka och kommunicera. Mm. Men det var liksom olika kostym.
Ja.
Och för mig var kostymen inte så intressant, utan köttet.
Mm.
Och jag tyckte att när jag hade liksom bara kunskap om det yttre, alltså om kläderna, så hade jag inte riktigt kontakt med kroppen.
Mm.
Alltså att formulera mig runt det kroppsliga.
Mm.
Själva kanske det konstnärliga i det.
Mm.
Som för mig går som en röd tråd. Och som sagt, så kan man vara i olika tider, jobba med olika koreografer, alltså olika stilar.
Mm. Är det här det du undervisar till exempel? Så just utifrån de här kategoriseringarna?
Det kan man säga. För att jag började när jag skulle få kläm på dem där rent praktiskt.
Mm.
Så gjorde jag det genom att improvisera.
Mm.
För att jag var tvungen att ta bort liksom satt material som blev ett filter.
Ja.
När man måste synkronisera sig med någon eller med någon musik. Eller det, liksom, det är så strukturerat, det är så fast.
Mm, mm.
Underbart.
Mm.
Men jag måste in i något för att kunna uppleva jazz.
Mm.
Och det ville jag inte. Jag ville gå direkt till låter lite flummigt. Jag ville gå direkt till kärnan istället för att lära mig, eller istället för att behöva gå genom koreografi.
Ja.
Så då började jag improvisera och försöka hitta liksom sätt att komma åt jazzdanskärnan, köttet, utan att behöva passera inlärning av material. Och då blev det improvisation som på ett sätt också återknöt till något som har gått lite förlorat i jazz, nämligen improvisation.
Just det
har blivit mycket liksom koreografi och struktur och gå genom lärarens material.
Mm.
Så när jag började med det för att få fatt i en slags formulering av jazz så blev det som ett bonus att jag började hitta improvisationsmetoder eller struktur.
Mm. Mm.
Och när jag började hitta det så blev det också en fördjupning i undervisningskonst.
Mm, mm.
För då kunde jag undervisa jazz genom andra, på andra sätt.
Just det.
Än när jag var tvungen att hitta på
koreografi.
Ja, och material och övningsstumpar och fotövningar. Och
just det. Oj.
Så att det blev både liksom en fördjupning i själva ämnet. Min upplevelse av jazzdans, men också en breddning av hur jag kan undervisa. Alltså vilka metoder.
Mm, mm. Hur mottogs det då, alltså utav elever? Hur
förvånansvärt bra.
Ja.
Alltså jag började ju lite svagt så. Mm. Blanda in det lite. Man får ju vara smart.
Ja.
Så att de inte märker något.
Så medicinen går ner.
Precis, lite sirap på det. Mm. Nej, men det var också det följde liksom med min utveckling också, att jag var tvungen att smyga in det, för att jag kunde liksom inte gå från A till Ö.
Mm.
Så att då hann jag liksom också pröva hur jag kunde få det att vara relevant.
Mm.
Men det var också förvånansvärt. Jag hade ganska tidigt riktiga jazzpantrar.
Vad är det?
Ja, vad är det? Nej, men sådana som har jobbat, musikalartister som har jobbat länge med på en hög nivå med jazzdans As We Knew It.
Mm.
Som jag tänkte, oj, det här kan bli hur som helst. Mm. Ja, men förstår du, mamma? Ja. Nej. Nu är du lite ute och cyklar här på högskolan. Men det kan jag minnas fortfarande, någon som stod alldeles stilla. Det här var underbart. Jag har aldrig dansat jazz på det här sättet. Och då var det en som har dansat jazz hur länge som helst.
Ja.
På ett annat sätt. Och då kände jag, nu är jag nog lite på rätt väg.
Ja.
Inte att man ska byta ut någonting, men att det också går att hitta det man upplever som jazz i sig när man rör sig på ett annat sätt än det kanske traditionella och konventionella som det har sett ut, åtminstone här hos oss, ganska länge.
Men det låter ju som att du har en massa mod och att du är väldigt kreativ. Mm. Alltså, varifrån kommer det här? Är det du som person bara? Eller?
Ja. Jag antar det. Ibland tänker jag, men fy fan, måste jag hålla på och vara så kreativ? Kan jag inte bara göra något som jag gjorde förra året?
Ja.
Men jag tror att det är någonting som är liksom någon balans mellan slitage och lust.
Mm.
Att verkligen hitta något nytt och så kämpa med det.
Mm.
Och det är skitjobbigt ibland, man inte är inspirerad.
Mm.
Men också, det är också att vara konstnärlig.
Ja, men du är det hela tiden. Du är aldrig lat, eller?
Jag är så fruktansvärt lat hemma.
Ja. Men just det är olika sidor.
Ja.
På jobbet så är du den kreativa.
Ja,
ja, häftigt, tycker jag.
Ja, det är på gott och ont. Ibland tänker jag, fan, var mer så här, bara ut och gräva och sätta upp hängrännor.
Det är därför jag flyttar från hus. Men, men ni bor i hus, eller?
Ja.
Då har man att göra.
Mm.
Vad skulle du säga är de vanligaste utmaningarna för dansare i dagens samhälle? Hur skulle du säga att du tränar dina elever för att möta de här utmaningarna?
Ja, men det är ju lite det vi pratade om i början, att vara anställningsbar på ett sätt, att vara flexibel och kanske att försöka ge dem förmåga att driva själva.
Mm.
Att skapa sammanhang, att inte vara offensiva, men att kanske ha mod och lite styrka och ork att förändra saker.
Ja, törs man det?
Ja, jag tror att man får vara en blandning mellan, vad heter det, pragmatisk och lite våghalsig. Ungefär som när jag undervisade där i början. Man får göra liksom mycket, så att man känner att man får pengar till hyran.
Ja.
Och att man är liksom en pålitlig arbetstagare.
Mm.
Men att man kanske ändå utanför en sån mer traditionellt arbetssammanhang gör egna saker.
Mm.
Eller kanske att man lågintensivt på sin arbetsplats kan också påverka saker och bearbeta saker. Ändå som man inte tycker om. Eller som man tycker saknas.
Ja.
Så att det är väl det där liksom, att hitta den mixen.
Mm. Mm.
För det är också svårt att vara för nischad och för själv, Hur ska jag säga? Jag gör bara det här. Annars ja. Är jag inte sann mot mig själv.
Nej, just det. Men hur ska man hitta det här? Alltså jobba med den här koreografiska förmågan eller att hitta en egen stil. Hur? Är det genom att experimentera lite?
Jag tror det. Och kanske jag tänker i relation till mina studenter också prata med dem om att man kan försöka definieras, hur ska jag säga, att det här med konstsyn och vad som är, hur ska jag säga, ja, men att våga ta makten över att vara, att arbeta konstnärligt, att inte tänka att lite som vi pratade om innan, att man kan jobba med dans på massor med olika sätt som har lika stor tyngd och vikt och kanske lust i sig, vilket gör att man kan liksom känna att man har mer möjlighet att ta makt över sig själv som en som arbetar konstnärligt. Och inte tänka att det är någon annan som har en annan cred eller som har ett annat uttryck. De är de konstnärliga. Utan tänka att konstnärlighet har möjligtvis en höjd och ett djup. Mm-hmm. Vad man ska säga, men det har också en bredd.
Just det.
Det kan se ut på massor med olika sätt. Det kan finnas i massor med olika sammanhang.
Mm.
Det kan ha massor med olika liksom, intentioner. Mm. Och att man verkligen försöker få dem att kunna hitta det i sig.
Ja.
Så att de inte blir offer för något, du vet, kulturpolitik eller kulturdiskussion, utan våga det man vill.
En av mina frågor är så här, vilka är de vanligaste misstagen man gör som nybörjare och hur kan man undvika dem? Jag vet inte om man ska undvika dem.
Ja, precis.
Den tar vi bort.
Det är väl kanske, om man ska tänka att det är misstag, det är väl att, alltså man kan ju göra massa med konstiga grejer som man lär sig av. Jag tror att man ska försöka att inte gå emot sin magkänsla när det gäller inte övergrepp.
Mm.
Men du vet, ens kroppsliga revir eller om jag är rak, alltså me too. Sammanhang som gör att man känner sig obehaglig till mots i relation till någon som bestämmer saker, eller förstår du?
Ja.
Fysiskt eller med annan typ av makt. Att man känner man att det inte känns bra, då ska man gå. Då ska man inte tro att man ska göra det för konsten.
Nej.
Alltså det är misstag som jag tänker att man kanske ska säga åt dem. Gör inte dem.
Har du påverkats någonting av den här MeToo-delen? Eller hur påverkas du av den snarare?
Nej, inte mycket. Eller jag menar, det har ju varit som allt då, på högskolan så är det ju liksom en diskussion om alla sådana aspekter och faktorer, så att det har ju varit diskuterat, men sen är det klart att det är att jag har blivit ytterligare uppmärksam på att vara noga med ännu mer noggrann att läsa av liksom, vad säger man, integritet.
Ja.
Inte ta för givet att jag kan skutta fram och ta i människor jättefritt. Utan ha lite liksom buffert.
Ja.
Sådär. Men sen är det ju, vi är ju också fysiska och jobbar med kropp. Så att det går ju inte heller att helt distansera sig från fysisk kontakt. Det blir ju jävligt svalt.
Måste man då sätta upp så här regler? För jag vet att jag pratade med Balettakademin, rektorn där, och han sa att ja, det är ju en stor skillnad på hur vi är på skolan idag jämfört med när jag pluggade här. Då kunde man dejta varandra, alltså elever och lärare. Och idag så nu får man inte gå på varandras fester och det får inte vara alkohol. Och alltså det finns väldigt mycket regler nu kring hur man ska röra sig. Och det är väl också på gott och ont, kan jag säga.
Ja, det där kan jag tänka, det är bra. Det är all good. Sen är det det kanske som är mer subtilt som sker på lektioner.
Ja.
Som sagt, det kan vara svårt både som lärare och student att kunna läsa av och riktigt känna.
Ja, ja.
Därför att det är ibland tätt på kroppen. Och ska kanske vara tätt på kroppen. Men man måste liksom vara lyhörd och inte som lärare tänka att det är min rätt att din kropp är min rätt, därför du är min elev. Utan det måste vara en dialog.
Ja. Hur tror du att det är möjligt att man kan förbättra sin teknik och styrka och samtidigt behålla den här kreativa personliga stilen?
Ja, det tror jag.
Hur gör man då?
Jag tror, eller jag tycker kanske man ska säga, att det är mycket smartare att börja i rörelse och gå på kreativitet och utforskande och kraft och lek och sen ta sig vidare till någon slags analys och medvetenhet och precision än att börja i att disciplinera kroppen för att sen tänka, sen ska jag använda den.
Jag förstår.
Ja. Det är lite sådär.
Ja.
In med den i liksom, en mall.
Mm.
Nu hårdrar jag.
Ja.
Men om man ska liksom generalisera så tycker jag att det gör någonting med vilken tillgänglighet man... Eller hur rörelsen är tillgänglig för mig. Om jag först liksom disciplinerar, formar kroppen, normerar den möjligtvis. Och sen ska jag ta den till något... Sen ska jag använda den istället för att gå först med rörelsen och leken, eller i alla fall parallellt. Så att det hela tiden blir liksom en anledning till att strukturera kroppen, specificera kroppen tekniskt eller träna på vissa moment. Att det hela tiden får en koppling till när jag upplever att jag dansar.
Ja.
Så att det inte är liksom olika faser eller olika delar i en lektion eller olika sammanhang, utan det hela tiden samverkar.
Och nu kanske jag har helt fel, men jag tänker att om man börjar väldigt tidigt, alltså barn, dans och så, då är det mycket leka och man ska känna på, man ska vara träd och man har mycket tyger och sånt där som man springer runt med. Exempelvis. Och sen så ser man på gymnastiken, där är det mer disciplinerat. Alltså du ska... för ofta är det ju ändå så att man har gjort bägge delar, alltså man kanske har börjat med gymnastik och sen har man hamnat i dans eller tvärtom, eller så kör man det parallellt. Finns det någon värdering i det överhuvudtaget? Finns det något som är bättre eller sämre? Nu står jag här och tänker faktiskt.
Nej, jag tänker väl inte att något är bättre eller sämre, fast det är olika. Man kommer lite kommer fram till olika ställen. Ibland kanske till samma ställe fast olika vägar. Eller ibland är det helt jävla olika resmål. Men det optimala är väl om man skulle kunna para det där. Förstår du? Att hitta någon slags, som jag sa, att det korrelerar den där strukturen i kroppen. Men att man också få tillgång till leken i kroppen. Att det inte är endera dans eller gymnastik.
Ja, just det.
Endera lek eller så är det cirkusträning.
Ja, just det. Utan att det blir en... Man nyper ihop det där. Då kanske det också är bra just att börja som barn. Inte bara att man är mer flexibel och rörlig, utan att man faktiskt är närmare leken kanske. Än om man är äldre och kan tycka att det är lite så här... Nej, det där gör jag inte.
Ser inte bra ut. Det tror jag. Jag tror också att till exempel jag som håller på med jazz, så är det ju, barn är ju rätt rytmiska. Alltså de studsar, de tar ju som ungefär de flesta människor har lätt att hitta beats. groove puls.
Mm.
Så att ha att liksom jobba med det från de är små skulle ju vara roligt.
Mm. Mm.
Alltså hitta den typen, om vi kallar det någon slags jazzingång till dans.
Mm.
Det finns inte så mycket, utan det är lite en annan, oftast en annan tradition i barndans.
Just det, exakt.
Som är mer illustrativt. Så.
Mm.
Eller så går man mot ballett.
Ja.
Alltså den typen av...
Ja, så du tror att man skulle, det skulle vara intressant att föra in det här med jazzdelen?
Ja, rytm, den liksom rytmiska leken. Och liksom ta det som, vad säger man, utgångspunkt för en ung människa in i liksom jazz. Nej, inte jazz, dans utveckling.
Ja. Då kan jag ju fortsätta med frågan om vilken roll som musiken spelar i dansen, skulle du säga, och hur dansaren kan arbeta med musik för att förbättra rörelserna och uttrycken.
Ja, jag är ju då lite sucker för musik. Ibland vågar jag säga att jag tror att jag dansar för att jag tycker om musik.
Ja.
Att det är liksom min musikalitet, det är dansen. Jag är, skulle nog kunna tänka mig att jag också skulle dansa i tystnad, men då hör jag musik. Alltså jag tänker att min dans låter. Det är liksom min ingång. Och när jag undervisar så pratar jag ofta om liksom rörelsens ljud. Kanske mer än om jag spänner olika muskelgrupper, så har den klang eller stum eller mycket volym, alltså in i liksom ljudmetaforer. Så för mig är ju, och för jazz dansare överlag, så är ju musiken så inkorporerad. Alltså det går inte att tänka sig den typen av dansupplevelse utan musik.
Nej.
Då kan jag väl också säga att ibland så är jazzdansen för styrd av musiken. Alltså det finns, man dansar till musiken.
Just det, inte med.
Nej. Så att jag brukar försöka just i undervisning att tänka att du är också musik som agerar med auditiv, eller alltså musik som låter. Du dansar inte till den, ni dansar med varandra, det är en partner. Så att det, för mig är musiken bara positiv. Alltså det är bara en kraft, en tillgång. Sen vet jag att andra kan tycka att musik är starkt. Det påverkar människor otroligt starkt på gott och ont. Alltså det är så mycket kropp och känsla och minnen och som är relaterade till musik för ungefär alla.
Ja.
Och det kan ibland dansare eller danskonstnärer vilja frigöra sig ifrån.
Ja.
Att dansen ska stå för sig själv.
För sig själv, ja. Utan.
Det är också bra. Alltså, det behöver den också göra.
Ja.
Men för mig, i mitt lilla dansliv, så är det inte en fråga. Eller, det är inget som belastar.
Nej.
Som gör att jag känner mig trängd mot någon musikalisk vägg. Utan det är liksom bara kreativt. Det är bara kraft. Det är bara inspiration.
Men tror du man kan öva upp den här musikaliska förmågan eller hitta rytm? Alltså om man inte...
Det tror jag. Jag tror att det är... I viss mån kan det nog bero på att vi inte är så kroppsliga i den här delen av världen. Vilket gör att vi inte lyssnar kroppsligt. Så man skulle kunna få människor att inte bry sig så mycket. Utan bara liksom låta den där reflexiva som jag tror att många har, låta den vara lite friare. Så jag tror att det är svårt att undvika att hitta rytmen, pulsen.
Vi är för medvetna om
det. Jag tror det. Det är liksom för långt bort från hur vi lever våra liv i våra kroppar. Det är ingen självklarhet att röra sig.
Nej.
Sådär för alla, tror jag.
Just det.
Fast det är skitbra musik i köket. Så
ja.
Så kanske man...
Nej, ingen fara.
Nej, men du vet, så kanske man knackar
ja, ja.
Lite på några lår. Eller stampa lite sådär. Men att det inte liksom är full kropp.
Just det.
Sen att från det att vara så här som musiker skulle säga, rytmiskt kunniga eller så, kunna, du vet,
ja, ja, ja.
Hitta olika konstiga ja. Rytmiska figurer. Det är liksom en annan grej, men att...
Men den här basen.
Ja, och ha liksom den tajmingen. Det tror jag man nog...
Kan
fan, vi kan ju gå, tänker jag.
Ja.
Ja, men förstår du, det är ju att hitta...
Ja, just det.
Puls.
Men det
alla kan inte gå.
Nej.
Men låt oss säga att de många människor
ja.
Går rätt ja. Mycket.
Ja. Ja. men vi kanske fjärmar oss lite grann ifrån det. Alltså... Jag tänker på så här, vet, traditioner som dansa aldrig nykter. Och,
exakt. Alltså,
just att det, är så här, det finns som en del av vår folksjäl.
Ja.
Inte bara i Sverige i sig, utan här i det här.
Ja, i den, jo, ja, det tror jag nog.
Alltså, nordliga delarna.
Nordliga delarna av Europa.
Hur kommer det sig egentligen? Det är ju lite konstigt, skulle jag säga.
Ja, lite sorgligt.
Ja.
jag vet inte.
Nej. Men det var någon som beskrev det som att vår kropp är egentligen bara... Den ska bara bära vårt huvud, sådär. Den ska bara frakta huvudet.
Ja.
Inte vara så mycket... Man ska inte tänka så mycket på den i övrigt.
Nej, och det är väl, om man ska vara lite seriös, så kanske det är med någon slags intellektuell tradition.
Ja.
Filosofi, vetenskap, när man har... Nu tänker väl de flesta att vi ändå är kroppar och själar och intellekt. Mm. Men det har ju genom historien också funnits en delning här i den här sfären där vi lever just nu.
Mm.
På ett annat sätt än på andra platser på vår jord. Mm. Där kroppen hela tiden har varit värderad. Och där rörelse, dans, musik hela tiden har varit en del av en liksom, vad ska man säga, högstående kulturell aktivitet för många.
Mm.
Så har vi varit liksom intellektuella
lite varelser. Syndigt det där med kroppen och att det blir liksom en...
Det blir som det som inte är den mentala kontrollen.
Nej.
Det blir kroppen.
Ja, just det.
Så någonstans där tror jag att det liksom har tonat bort lite.
Mm.
Den där självklarheten till, i relation till musik, kropp, dans. Som är varje människa, snarare än att den behöver vara en kulturell yttring. Som att dansa på bröllop eller lära sig svensk folkdans för att bära någon tradition som är liksom kulturellt... en kulturell kontext istället för att jag har min egen dans när helst jag vill.
Men bara det här med hur vi nu än rör på oss, alltså om vi går eller om vi, hur vi tar oss fram i livet, så är det ju en slags koreografi hela tiden, vår egen. Men det skulle nog inte så många hålla med om, eller de skulle tycka att det är flummigt att säga så.
Ja.
Men det är ju så.
Så är det ju.
Ja. Det kommer man inte ifrån, bara så ni vet.
Ja, precis. Vare sig ni vill eller inte så är ni alla koreografer.
Hur skulle du säga att dans och rörelse påverkar vår mentala och fysiska hälsa? Och hur kan man dra fördelar genom dans? Ja, så har vi det.
Ja, en liten nätt fråga.
Ja.
Ja, men jag tänkte länge... När jag väl hade kommit på att jag ville jobba med dans och gjort det ett antal år, så kom jag ändå fram till eller jag tänkte att jag nog borde göra något som var viktigt.
Ja.
För det var ju så roligt att hålla på med dans, att det var som att förstå hur knäppt. Så tänkte jag att jag har lite för roligt för att det ska vara riktigt. Eller hur ska jag säga? Mitt fokus var, upplevde jag, mer luststyrt. Jag var inte aktivist och jag var inte liksom politiskt liksom driven. Eller, du vet, hur ska jag säga? Jag vill inte förändra ditten och datten. makten i samhället, eller jag ville inte jobba med en speciell typ av människor, utan jag ville hålla på med dans för att det var njutningsfullt för mig, och det tyckte jag var lite dubiöst i längden. Tänkte att jag skulle jobba med något, du vet, narkomanvård eller något.
Ja, ja. Ja.
Fan, skillnad.
Ja, ja.
Sen när jag hade tänkt på det lite till, låt oss säga några år, så tänkte jag att det här är nog inte narkomanvård direkt, men det är liksom en lågintensiv motståndsrörelse mot normerade sätt att leva sina liv, vare sig man gör det som ett yrke eller man har dans i sitt liv eller tillåter sig att tycka om dans, så tillför det någonting som är bara positivt, tror jag. Till skillnad från att inte ens tänka att man har den valmöjligheten att leva yrkesmässigt med dans eller att ha det i sitt liv, så tror jag att det gör en skillnad.
Och
att visa det, och inte som föredöme, men att liksom vara seriös i relation till dans, som kan vara lustfylld, men just för att den är lustfylld kan den också faktiskt riktigt i grunden påverka liv.
Har du något exempel som du tänker på? Hur säger så?
Nej, kanske mer än tvärtom. Så har jag haft studenter som har börjat utbildningen men sen inte slutför för att deras föräldrar är kritiska.
Ja.
Och inte stöttar dem i det valet av yrke. Och det kan jag bli lite sorgsen av. Jag hoppas att föräldrarna gör det av omsorg, eller vad man ska säga, oro för ett tveksamt, inte så tryggt, normerat yrkesliv.
Ja.
Men det är ju också att inte tillåta sina barn att leva som de vill, alltså med sina motgångar eller upplevelser. Och så det kan jag tycka är lite sorgligt.
Ja.
Jag tänker med mina barn så får de ju göra vad de vill. Kanske inte sälja knark.
Nej.
Eller du vet, yrkeskriminella. Nej. Eller gå med en sekt som du vet, destruktivt.
Ja, ja. Nej.
Men annars fan får de ju göra vad de vill.
Så länge de är lyckliga.
Eller
försöker
tycker hitta sig. De behöver inte uppfylla någon.
Nej.
Du vet, ha någon jävla lön.
Nej.
Som ska du vet, upp. Nej. Eller de ska behöver inte.
Karriärstege.
Nej. Helt ointressant.
Ja. Vad är intressant för dig då? Alltså vad gäller dem till exempel?
Barna.
Ja.
Att de ska våga göra vad de vill. Göra vad de vill. Så. Alltså, tänka bra. Alltså, tänka större än sig själv. Tänka vad saker långsiktigt betyder för dem. Vad som är viktigt i längden. Hur man känner sig väl tillmots när man släcker lampan på kvällen, när man är själv liksom, med sig själv, hur man möter människor och hur man inte tar skit, men inte heller dömer för fort.
Nej. Är det här någonting som du också pratar om med dina elever, eller kommer det fram genom din undervisning?
Det hoppas jag, de ska ju föreställa vuxna. De studenter som jag möter. Men jag hoppas att jag kanske indirekt kan ge dem lite, inte verktyg, men du vet, ändå föregå med gott exempel.
Det här kan ju vara en av anledningarna till att folk blir så här, wow, vad roligt.
Ja.
Katina med i podden, vad kul.
Ja.
Det vill vi höra.
Ja.
Jag tänker, nu börjar vi närma oss slutet av de här frågorna. Sen tänkte jag gå in lite grann på dig som person. Lite kortare bara. Nu. Men jag tänkte fråga om hur man kan undvika skador och ta hand om sin kropp som dansare. Har du några så här korta tips?
Det vet jag inte om jag har.
Nej.
Ja, det är kanske... Det kanske är min svagaste sida. Som lärare. Ja, sådär. Jo, men att vara intresserad av kroppen som, vad ska man kalla det då? Organism, mekanik.
Ja, ja.
Alltså var fäster alla muskler och hur ska de samverka och vad behöver man göra när man är så... Där, spänn där. Alltså jag kan ju basalt så.
Men du är inte så jätteintresserad.
Där är jag inte en nörd.
Nej. Så det, den stryker vi.
Nej, men det är så här jag menar. Stukar foten upp med den, bandagera, sträcker det, så tar det lite lugnt, så stretchar väldigt för, alltså så. Men, jag har inga så här... Vad heter det? Sjukgymnast skills.
Nej.
Men sen såklart så är det väl att när man undervisar att, att göra lektioner som är varierade. Att inte nöta på samma sak jättelänge. Att ha liksom en organisk uppbyggnad av en lektion. Så att man förbereder kroppen på vad som ska komma next. Det var engelskspråkigt. Härnäst. Alltså sådana basalare saker. Men sen som sagt, behandlingar och mer liksom, vad ska man säga, tydligare skadeprevention, det är inte riktigt min starka.
Nej, bra. Det är bra att man inte är stark.
Man kan inte vara bra på allt.
Nej, exakt. Vilka är de, alltså det är två frågor som egentligen går ihop i varandra, och det är om du har några tips på hur dansare kan hantera nervositet och stress inför en föreställning eller audition, men också om du har några specifika råd att ge unga dansare som vill bli professionella.
Ja, nervositet, den är ju svår. Det är ju mycket lättare sagt än gjort. Men kanske att försöka vara i sig och inte utanför sig. Det låter ju lite flummigt. Men att inte betrakta sig själv utifrån och bedöma sig själv så som ytterligare en jurymedlem eller ytterligare en väldigt kritisk person än någon publik, utan bara försöka hitta sätt att vara i det man gör. Både för att det är, jag tror att det ger ett bättre resultat. Alltså man gör det bättre för att man är där i. Och jag tror att man upplever saker mycket starkare. Sen är det, som sagt, det är mycket lättare sagt än gjort. För sen smäcker det på.
Tips? Alltså har du några knep? Hur man gör det, hur man kopplar bort det här, den här kritiken som man kan ha.
Nej, jag tror återigen lite lågintensivt. Man får försöka liksom tänka att publiken är, man ger dem en present. Och de vill ha en present. Alltså det är ingen som vinner på om jag går ut på scenen och ska prestera för prestationens skull. Det är ingen i en publik som går dit, jo det kanske finns någon jävel, men som går dit med ett självändamål att vara kritisk.
Nej.
Man är liksom där av någon slags oformulerad kontrakt att nu gör vi något. Och man kan inte bara precis i kulissen försöka hitta den ingången till senaste arbete, så kanske man kan mala ner det där prestationstrycket.
Mm, mm.
att tänka att det där påslaget som kommer blir någon slags förhöjning snarare än att det blir något som trycker till.
Just det.
Men svårt. Nej, men jag tror att man måste tänka på det oftare än när man står i kulissen. Alltså vad går det ut på? Vad tror jag att det här går ut på? Vad är viktigt för dem som tittar? Alltså vad vill de ha av mig?
Ja, just det. Har ni såna här diskussioner, du och dina elever? Eller?
Inte så mycket, för de som jag träffar ofta som är danspedagogerna har inte så mycket liksom skarpt läge.
Nej, just det.
På sin utbildning. Sen jobbar de ju konstnärligt på olika sätt, men det är liksom inte så mycket att de är inne i exakt det där föreställningsträningen eller vad man ska säga.
Nej. Men så det är också ett av de viktigaste råden till unga dansare som ska gå in i det professionella.
Ja, och lite det där att prata om entreprenörskap och skapa sin egen. Jag tror att det måste vara där och det måste också, man måste börja där för att det ska vara, eller måste, får man väl göra som man vill. Men jag tänker att det blir någon slags så här långsiktig motivation att det här ska vara för mig snarare än att jag ska prestera för någon annan. Att det där jag lägger liksom, incitamentet för mitt yrke. Det är att andra ska ge mig en roll eller ett jobb eller en applåd. Det är liksom grädde. Men själva det man gör måste vara, det gör man ju jämt. Det måste vara det som bär, alltså min tillfredsställelse i det jag gör måste vara det starkaste.
Ja.
Tänker jag. Upplevelsen av när jag dansar är det viktigaste.
Aha.
Och sen om ingen applåderar kan ju vara lite trist då, om man förväntar sig det. Eller förstår du?
Ja, då får man ha en egen inre.
Ja, fan de gillar inte det. Men vad härligt jag hade. Idioter.
Exakt, förstår inte mig. Jag tänker ställa några korta frågor som handlar bara om dig. Och jag tänker börja med att fråga dig karaktär, vad du har för karaktärsdrag som kännetecknar dig. Antingen som du vet själv och tycker själv eller som du får höra att du har.
Jag är nog oftast glad och med energi. Säger människor. Ibland blir jag väldigt förvånad. Det vill säga, ja, du är alltid glad och har energi. Ja, det säger du. Släpar sig fram. Men, så det tror jag är någon slags drag. Kanske någon kan tycka att jag är rolig. Alltså, ganska, vad är det jag brukar säga om mig själv? Jag är otålig men inte rastlös.
Okay.
Så jag får tala om att bo i hus. Inga problem med att ligga en hel helg i pyjamas och läsa böcker.
Nej.
Alltså,
vad skönt, du har liksom ingen stress i det.
Nej, för ju fan. Du vet, jag har ingen särning, men nu måste jag nå ut och springa. Eller?
Nej.
Nej, inte rastlös.
Nej, nej.
Men otålig när jag tycker att det blir lite dravligt. Nej, hur ska jag säga? Gud, det lät ju. När man möten, när jag tycker att nej, nu har vi pratat om det här problemet hur länge som helst.
Ja.
Nu går vi vidare. Lösningen. Ja. Nu pratar vi lösning.
Ja, just det.
Så, och det är väl på gott och ont.
Ja. Vägskäl. Nämn något eller några händelser som på ett avgörande sätt har gjort att du hamnat där du är idag.
Ja, det är väl... Det är väl liksom inte, tyvärr, någon sån här breaking point. Det är väl lite sådär, ja, att den där gymnastikläraren sa att jag skulle dansa. Att jag sen kom in på den här förberedande linjen. att jag sen kom in på danspedagogutbildningen.
Mm.
Och att jag sen fick erbjudande om dansjobb.
Yeah.
Mm, som ledde vidare till.
Yeah.
Att jag fick erbjudande om att undervisa. Mm, så att det är liksom en... små kontinuerliga eller alltså ja. Regelbundna små.
Det låter inte som vägskäl, det låter snarare som en rak sträcka med vissa så här rödljus på väg.
Så kan man säga. Ja, eller någon sån här liten skjuts trycker till en i ryggen.
Just det.
Skynda dig.
Gummisnodseffekten när man gasar.
Precis.
Ja, ja. Bra. Mm. Framgångsfaktorer. Vad skulle du säga har lett att du har nått den här framgången inom dansen eller de bitar som du jobbar med idag?
Jag tror dels det där att jag är kreativ. Mm. Så jag tycker om att hitta på nya saker.
Mm.
Inte heller för nischad. Mm. Nu låter jag skitnischad eftersom jag är lektor i jazzdans. Mm. Men jag har gjort så jävla mycket olika grejer och tycker att det är liksom det tillför både att jobba med kompani Giraff till exempel med stor produktion på Helsingborgs stadsteater, mycket resurser, mycket pengar till att ha en workshop med högskolerevisorer som inte har dans, alltså jätteolika uppdrag. Inte riktigt lika lustfyllt, men lustfyllt.
Ja.
Att verkligen kunna göra olika saker som gör att jag får göra mycket olika saker.
Mm. Just det bygger på också din skatt.
Ja, det blir väl också... det kan ju vara negativt att vara en ja-sägare. Alltså på det... Ja, det vill jag göra. Ja, det vill jag också göra.
Ja,
ja men vad roligt.
Men har du aldrig behövt säga nej till någonting? Eller önskat att du hade sagt nej till något?
Nej, inte sagt nej för att det blev hemskt.
Mm.
Men kanske någon gång har känt, för fan, nu är det mycket.
Mm.
Okay. Nu är det mycket att göra.
Ja, om man säger ja, så då blir det mycket.
Då blir det rätt vad det är lite mycket. Det, men det är oftast bra saker, så att det går ju att hantera. Men ibland kan jag tänka, fan, behöver du inte göra det också?
Nej, man har bara den tiden man har.
Mm.
Ja. Har du några motgångar som har präglat dig?
Gud, det låter ju som att jag äter med en silversked.
Ja, men du kanske inte har.
Nej.
Det är inte det som har... präglat dig.
Nej, det kan jag inte säga.
Nej.
Tyvärr då. Ibland ska det vara, jag tänker se sån här Masterchef, eller vad man heter. Mm. Vet, så här,
ja, just det. Ja.
Och de har alltid haft, det är ju lite som en sån här amerikansk film.
Mm.
De bygger upp och så går de alltid i konkurs eller något brinner ner.
Ja, just det.
Eller så får de någon konstig sjukdom och så bygger de upp sig.
Mm.
Och där är vi idag.
Mm.
Men jag har inte den.
Nej.
Amerikanska, jag har en sån här liten långsam, lagom tratta uppåt, kanske framåt.
Nej, men precis. Men det är väl precis lika hur vägen ser ut.
Mm.
Inga konflikter heller som har präglat inre, yttre. Nej. Ser du några svagheter? Du kanske har plockat upp dem redan. Som du skulle kunna använda eller vända till styrkor eller som du är medveten om och kämpa med?
Nej, jag har väl lärt mig lite hantera. Som jag sa så kom jag från arbetarklass.
Mm.
Som inte var särskilt kulturell och inte heller akademisk.
Mm.
Och det är ju vare sig man vill eller inte. Det är lätt, även om jag har gjort någon slags klassresa och nu är liksom jobbar på en högskola, så finns det ett stråk av arbetarklassens dåliga självförtroende när det gäller vissa sammanhang som är liksom akademiska eller du vet, högkulturella som jag har behövt jobba lite med.
Ja.
när kompisar har sagt, ja, nu får du sluta stå med kepsen i handen. Fan, gör bara dina grejer.
Ja.
Att våga liksom, vad ska man säga, tänka att det där hanterar jag. Eller det, ja, det är inte så hotfullt.
Nej. Har inte det kommit med liksom din så här växande pondus?
Jo, jag tror det. Det är fortfarande lite så där man ska hålla på med forskning och allt. Att jag är lite, jag är praktiker, ni måste förstå lite. Men mer och mer kunna hantera att jag kan nog stå rätt rak med det jag kan. Även om det inte är teoretiserat på ett visst sätt, utan på ett annat sätt som också är relevant i högskolesammanhang.
Just det.
Om det gick att förstå vad jag menar.
Ja, men det tänker jag. Jag tänker att det också är en borde ses som en inte en rikedom, jag menar en, alltså att man bidrar med någonting, ett annat perspektiv också i sådana sammanhang.
Jag tror det. Jag har börjat förstå det lite mer, att det kan nog vara intressant både inifrån om man är tillräckligt tydlig med sitt liksom, praktiska arbete som man också kan teoretisera kring. Men också att det är lättare för fältet, som man säger. Alltså människor som undervisar dans eller som jobbar med dans utanför högskola, som inte är inne i the lingo, så kan det också vara en så kan jag också brygga över.
Just det, det blir en bro dit. Ja. Ja.
Och det är en bra grej, för att högskolan ska inte vara så mycket reservat, tycker jag.
Nej. Nej, då blir det exkluderande.
Mm.
Motståndare, hur har du hanterat motståndare? Kanske inte, det här är en sportjournalists frågor, så att det är därför.
Motståndare. Nej, motståndare så som man har i sport har jag väl inte. Finns ju ingen motståndarlag.
Nej.
Men det som jag kan ha upplevt som motstånd,
ja,
är väl till exempel dels sättet att se på kanske danspedagogyrket som lite mindre intressant och konstnärligt än till exempel dansare och koreograf, alltså hierarkier. Att kämpa med att uppgradera, eller vad heter det? Ja, fördjupa bilden av vad det kan vara och hur liksom konstnärligt specifikt det kan vara att undervisa i dans, att det inte det är bara den typiska, kan du inte dansa tillräckligt bra får du undervisa.
Ja.
Alltså det finns ju på alla alltså samma med musiker. Att jobba med det lite har väl varit en motståndare ett motstånd. Och sen att jobba med bilden av vad jazzdans kan vara. Klischén av
just det.
Vad det är.
Den som tog är du som en egen. Liksom, den tog du. Den bollen.
Ja, den behöver ju bekämpas. Nej, men det blir så lite. Det kan vara jädrigt provocerande.
Jaha.
I vissa fall.
Mm-hmm.
Och ja, men det kan vara någon slags arrogans i. Ja, yes, ja, men det gjorde jag när jag var 18. Det ser ut så här. Och så gör man några små.
Just det. Ja, just det.
Och så är det liksom avfärdat som.
Just det.
Så att inte ha någon botten eller någon relevans. Och då. Och den är lite tuff. Men det börjar faktiskt förändras lite.
Jaha. Men vad tror du att ursprunget till det är?
Ja, det kan man prata om. Men jag tror att dels är det. Det finns många faktorer. Dels har det varit en afroamerikansk kulturyttring från början, alltså minoritets lätt att avfärda. som den är social. Jazzdans var social. Den, mm. den har också varit väldigt populär kulturell, alltså mm. underhållning. Mm. Den har också haft en konstnärlig, lite politisk ådra som har blivit svagare. Mm. Därför att den har placerats i bara i ett underhållningsfack.
Yeah.
Så både att det har varit en etnisk minoritet som mm. på något sätt fanns där i början mm. och underhållningen har gjort att den att bilden har blivit endimensionell.
Ja, just det. Och då har du liksom tagit lite grann av det som ditt uppdrag att så här nu.
Ja.
Här ska du se att det finns.
Ja, och då får man ju bli passa sig, säger jag som låter bitter. Mm. Att inte bli bitter. Nej, men då får man bara ta makt över det och ja. Bestämma att jag skiter i det. Nu ska mm. du få se.
Mm.
På tal om, nu ska jag formulera min egen mm. konstnärlighet.
Just det.
Och
just
så
det.
Jobba med det.
Ja.
Och strunta i någon annans definition.
Just det, definiera dig själv.
Mm.
Ta makten. Den sista frågan som jag vill ställa dig, det är om du ser någon speciell trend inom dansen, ska vi säga jazzdansen då?
Mm.
Och ja, ser du några trender?
Ja, jag hoppas mm. att jag ser
mm.
att det finns en liten svängning där jazz kanske kan få en konstnärlig plats.
Mm.
Där människor vågar kan säga att de jobbar med jazzdans med en konstnärlig intention.
Mm.
Och hitta platser och sammanhang och format för att göra det.
Hur ska det gå till? Tänkte du, har du någon sån här vision? Eller?
Jag tror att man måste bara stärka de här människorna som håller på med jazz. Ja. Så att de hitta sätt att formulera sig både i relation till vad kallar vi sådana anställare, de som ger ekonomisk sponsring
mm.
Alltså kunna förpacka sin mm. produkt, lät ju som new management mm. men du fattar, mm. kunna liksom sälja in det här är det här
mm. Mm.
vi behöver
mm.
och få det liksom att var formulerat stabilt eller vad man ska säga, gediget.
Mm. Mm.
Men också att hitta sätt att jobba med jazz
mm.
på ett sånt sätt att man jobbar med jazzköttet, jazzupplevelsen, jazzestetiken oavsett vad jag har för bäring eller intention eller vilja.
Mm.
Att inte begränsa sig själv i vilken typ av scenisk form har jazzdans. Ja, det är de här små snuttifierade sakerna utan våga liksom göra långa jävla jazzstycken.
Ja, ja. Men kommer vi att få se då jazzdans på Dansens hus eller de här stora scenerna? Alltså hela verk där vi ser det.
Ja, det tänker jag.
Ja, men det vore väl bra. Jag tänker så här, streeten har ju tagit sig in på många scener. Det borde jazzen också göra då.
Mm.
Ja, det är en uppmaning då.
Vi hoppas.
Till alla, alla utövare där och så. Kom igen.
Kom igen. Gör det.
Gör det. Tack så jättemycket för att du var med.
Tack själv att jag fick komma.
Intressant.
Superfint. Tack ska du ha.
Tack snälla.
Tack, tack för att du lyssnar på vår krigande lilla danspodd. Det betyder ju verkligen allt för oss. Och med oss menar jag Niklas Reimers och jag Anita Emthén. Vi som har gjort den här podden i över 8 år nu och har bestämt oss för att inte sluta. Mycket på grund av er och er fina pepp. Ni når oss som vanligt i alla tänkbara kanaler, även om själva hemsidan inte är mycket att hurra för, förlåt. För sen vi flyttade den från Squarespace till WordPress så har det verkligen bara blivit jättedåligt. Men i ärlighetens namn så fanns det ett skäl till att vi gjorde det och den finns faktiskt mest för SEO. Ni lyssnar ju i SoundCloud. Men så när ni vill ha kontakt med oss så letar ni helst och bäst i våra sociala kanaler eller mailar oss. Jag ska uppdatera med nummer och mail överallt så att det går att hitta oss. Jag säger tack till Kulturhuset i Stockholm som ringde upp oss och talade om hur svårt det var att hitta oss. Men tills vi hörs igen, adjö!